Här följer en sändning från kyrkans närradio som sänder över Örkelljunga närradiosändare. Jag som leder detta program heter Gösta Imberg. Först lyssnar vi till kyrkklockorna i Örkelljunga när de ringer samman. Den särskilda signaturen för kyrkans närradio. Välkommen till ännu ett program i min serie Lina Sandell i sin tid. Idag med underrubriken Missionärskallelse till Abessinien. I vanliga fall brukar jag använda Lina Sandells brev till väninnan Augusta Almqvist som huvudkälla. Men så blir det inte i detta program eftersom Lina skrev väldigt lite till Augusta om dessa planer. Varför, kan man undra. Kanske för att Augusta då med sin familj flyttat till Stockholm. Lina och Augusta kunde då alltså tala direkt med varandra. Möjligen också för att Augustas make Knut och Lina tyckte helt olika i denna fråga och det kunde bli känsligt. Huvudkälla idag blir då korrespondensen mellan Lina och hennes rådgivare och vän i Jönköping, vice häradshövdingen Tor Hartvig Odenkrans. I breven till honom utgjuter Lina sin vånda inför beslutet hon ställs inför. Till min hjälp tar jag också två biografier över Lina Sandell. Dels Sigrid Storkenfeldts från 1906, dels Oskar Lövgrens från 1965. Citaten ur breven Lina skrev kommer även idag att läsas av Annika Andersson, medan jag själv läser det Odenkrans skrev. Etiopien kallades då Abessinien och platsen man eventuellt skulle flytta till heter Massaua. En hamnstad som ligger vid Röda havet och som idag hör till Eritrea. Men på Linas tid låg den i Abessinien och det var till Massaua de första missionärerna kom. Lars Johan Lange, Carl Johan Karlsson och Per Erik Kjellberg som 1866 sändes ut av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Nu till frågan om Lina och Oskar skulle åka ut som missionärer. Oskar Lövgren skriver, citat, vid stiftelsens årsmöte i juni 1869 hade man med stor entusiasm godkänt ett förslag att bygga ett missionsskepp som skulle uppehålla förbindelsen mellan det östafrikanska missionsfältet och hemlandet. Vidare hade framförts ett förslag att utsända en handelsagent som skulle bosätta sig i Massaua och upprätta handelsförbindelser mellan Afrika och Europa. Med stor hänförelse hade man också insamlat pengar för detta företag. Slutcitat. Sigrid Storkenfeldt är väldigt återhållsam i sina ordval och skriver om detta under rubriken, citat, ett märkligt stiftelsens årsmöte, slutcitat. Planerna på ett missionsskepp kom att förverkligas och det fick det passande namnet Anskarius. Men hur gick det då med planerna på en handelsagent placerad i Massaua? Det var inte långsökt att tänka sig grosshandlaren Oskar Berg till detta arbete och då behövde hans hustru Lina naturligtvis följa med. Innan vi får höra vad Lina skrev till Odenkrans vill jag citera Oskar Lövgren igen. Citat. Oskar och Lina Berg kallades som lämpliga för uppgiften som handelsagenter. De begärde dock betänketid för sitt svar. Hela frågan förorsakade en ytterst allvarlig spänning i Linas inre värld, men en spänning också mellan de båda makarna samt mellan Lina och vissa män i missionsledningen. Slutcitat. Och jag kan tillägga att till dessa män i missionsledningen hörde alltså även Knut Almqvist, som nu var missionsföreståndare för Johannelunds missionsinstitut i Bromma, men också gift med Linas väninna Augusta. Det måste ha varit en vånda som när hon några år tidigare våndats inför äktenskapet med Oskar. Lina ville ju alltid göra enligt Guds vilja. Också denna gång hade hon så svårt att utröna vad som kunde vara Guds vilja. Innan vi fortsätter ska vi nu lyssna till en sång skriven av Lina Sandell. Missionssalmen Tillkommer ditt rike. I psalmboken är det nummer 100. Hörde Lina Sandells missionssång Tillkommer ditt rike med melodi av Gunnar Wennerberg. Rumskullakören och Pelarne kyrkokör sjöng, solist Ann-Kristin Malmqvist. Och denna insjungning finns på skivan Lina Sandell, Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vi ska nu få höra ett antal ganska långa brevcitat av Lina. Sigrid Storkenfeldt inleder så här, citat. Under våren 1869 stod Lina Sandell inför en fråga som djupt upprörde henne. Hon ansåg kravet vara berättigat, men kände sig allt för svag att fullgöra det. och trodde att det måste innebära offer av allt som var henne kärt och dyrbart. Rörande denna sak skriver hon, alltså Lina, i några på varandra raskt följande brev.
Den högstes beskärm är en god tillflykt. Ack, att vi riktigt kunde lita därpå under alla inre och yttre stormar. Inre storm har det visst varit för mig dessa dagar, då frågan om en möjligen blivande utflyttning till Massaua åter med iver upptagits. Stiftelsen önskar få utsända en köpman och anser att Oskar har de gåvor som skulle behövas för detta uppdrag. Oskar är mycket böjd för att resa. Vad skall jag göra? Är det Gud som kallar, vill jag icke säga ett ord utan följa. Men hur får denna visshet? Ännu ser jag blott människor bakom denna kallelse. Gud har ända hittills fört mig på underliga vägar. Detta vore en ny underlig väg som jag då aldrig kunnat tänka mig. Dock må Guds vilja ske i allt, och må jag få nåd att se och följa den. Får jag blott till sist av nåd komma hem till Jesus, så betyder det ju så litet om vägen gått genom mer eller mindre djupa vatten.
Så långt i ett brev, för nu börjar hon tydligen ett nytt brev. Först vill jag skjuta in något om den Waldenström hon skriver om. Det är Paul Peter Waldenström som i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen sågs som en andlig arvtagare till Carl Olof Rosenius, som dött året innan, alltså 1868. Så småningom gick Waldenström och EFS allt mer skilda vägar, och år 1878 bröt Waldenström med EFS och bildade Svenska Missionsförbundet. Men när Lina skrev detta brev var förtroendet för Waldenström orubbat. Hon skriver:
mitt under det jag håller på med ett stycke för korsblomman skjuter jag detta åsido och börjar ett brev. Ty då hjärtat är fullt av oro är icke gott arbeta. Jag står alltjämt i samma hårda strid. Jag vill göra Guds vilja, men kan ej tydligt se den. Och min egen är nog ej heller overksam. Gud upplyse och hjälpe. Den i förra brevet omnämnda frågan har med förvånande hastighet och allvar trängt sig på oss. Dagarna före stiftelsens årsmöte ingick underrättelse om våra båda missionärer Kjellbergs och Elfblads död i Kunama. De hade på en undersökningsresa inåt landet blivit mördade av kringströvande araber. Denna underrättelse väckte djup rörelse bland de församlade missionsvännerna och förberedde sinnena för det glödande missionstal som under mötesdagarna hölls. Redan första dagen uppträdde Waldenström på sitt kända, kraftiga och gripande sätt vid diskussionen i Betlehemskyrkan med förslaget att utsända en handelsagent som skulle bosätta sig i Massaua och inleda handelsförbindelse mellan Afrika och Europa. Därjämte skulle ett missionsskepp anskaffas. Detta skulle göra regelbundna årliga resor mellan Stockholm och Massaua. Förslaget understöddes livligt av flera talare. Den församlade, tätt packade människomassan lyssnade med odelad uppmärksamhet. Det var så tyst som vågade man icke andas av fruktan att förlora ett enda ord. Innan den sista talaren ännu hunnit sluta reste sig Waldenström och kastade sin plånbok på bordet. detta elektriserade massan och den ene efter den andra följde exemplet. Snart såg man sedlar komma svävande i luften, nedkastade från läktaren, där en 10-riksdaler, där en 5-riksdaler och så vidare. Ingen hade den stunden tänkt på någon insamling och efter några minuter hade man 1000 riksdaler. Glädjen strålade ur givarnas ögon och då Elmblad tillkännagav resultatet av den improviserade insamlingen gick ett sorl genom kyrkan och alla reste sig ögonblickligt uppstämmande ett högt halleluja. Blott den som varit närvarande kan fatta det underbart gripande i hela denna scen. Och vem vågar säga att det icke var av Herren? På eftermiddagen höll Almqvist i Blasieholmskyrkan en missionspredikan, sådan jag tror man sällan om någonsin hört i vårt land. Han behärskade fullkomligt både sitt ämne och auditorium, och Herren var på ett synnerligen sätt med honom. Kollekten vid utgången blev återigen 1000 riksdaler. Dagen därpå var missionsfest på Johannelund, talrikare besökt än någonsin och i alla avseenden utomordentligt rik och härlig. Där tänkte man ej heller på någon insamling förrän folket själva började fråga: "Var får vi lägga våra gåvor?" Elmblad avtog då sin hatt och räckte den ut och nu fick man se en tavla värd att fotograferas. Unga och gamla trängdes för att få giva. "Vi går hem och kunna då åtminstone giva våra båtpenningar," hette det från flera håll och hela skaror tågade sjungande genom skogen in till staden. De som icke hade penningar gav vad de hade, ringar, pärlband, skedar, ja, till och med glasögon och guldur. Så glada givare har jag aldrig sett. Och då till slut en talare steg upp och förklarade att nu kunde kölen till det nya skeppet redan sträckas. Då tycktes jublet och lovsången icke vilja taga slut. Även senare på afton, då Waldenström höll avslutningsstunden i Blasieholmskyrkan med en kostlig förmaningspredikan, fick han vid utgången sina fickor fyllda med gåvor till skeppet. Detta är något i korthet om de yttre tilldragelserna. Men nu till vad det personligen rör mig. Stiftelsen har uttalat sin önskan att Oskar måtte mottaga den nya platsen i Massaua. Själv känner han som en skön och dyrbar kallelse att jämte bibehållandet av sitt egentliga yrke få ingå i missionens tjänst. Men jag känner det mycket påkostande att lämna allt som hittills varit mig dyrbart.
Allt detta är alltså citat ur Sigrid Storckenfeldts biografi över Lina Sandell. Efter denna skildring av ett märkligt stiftelsens årsmöte följer nu det Lina skriver om sin personliga vånda i ett brev till Odenkrans. Hon skriver på midsommarafton 1869.
Att lämna hem, vänner, syskon, arbete, med ett ord, allt som hittills varit mig dyrbart, det sker icke lätt. Jag har redan haft heta strider. En dag var jag frestad att gå till stiftelsens ledamöter. Det är ju allesammans mina personliga vänner. Och be dem icke kalla Oskar. Jag tror att om jag hade gjort det skulle det ha fäst avseende därvid, men jag vågade icke för Gud. Jag vet ju icke vad som är hans mening med detta, som så osökt kommit över oss. Ibland är hela mitt inre i ett sådant uppror att jag, det är förfärligt att säga det, blir invärtes nästan ond när jag hör Oskar bedja för hedningarna och arbetet i Afrika. Almqvist och Waldenström har båda på det allvarsammaste föreställt mig det syndiga och orätta i mitt förhållande om jag skulle hindra Oskar. Hustruns ovillkorliga plikt är att följa mannen, säger det. Där har hon sin kallelse, och vem vet vad du ådrager dig här hemma om du nu icke vill följa då Herren kallar. Oskar vill icke resa om jag bestämt ber honom låta bli. Han säger att jag får avgöra saken. Men på samma gång säger han: jag måste då svara Herren, jag har tagit mig hustru, därför kan jag icke komma. Ack, om jag snart vore så utarbetad att jag icke orkade kämpa längre, utan låg helt stilla vid Jesu fötter, ett ler i mästarens hand. Käre dyre farbror, lägg saken i bön inför Herren och skriv sedan något till mig. Jag tycker ofta att ingen har hjärta för mig. Månne jag förut gått emot Guds vilja så att han därför kommer med en så alldeles särskild tuktan. Andra Guds barn säger till mig: nu först förstår vi varför du skulle bli gift med en köpman. Gud som ser alltid till förne visste nog vad han menade med giftermål och allt sammans. Alla tycker att Oskar passar så väl för detta företag. Hans ovanliga lätthet att sätta sig in i nya förhållanden, att tillägna sig främmande språk med mera, och framför allt hans brinnande lust för missionen, gör honom nog passande. Jag tror det, men jag känner mig så trött och så gammal. Att nu nedlägga en verksamhet här, jag menar Oskars, som för närvarande synes uppblomstrande, för att kanske om ett eller annat år tvingas att återvända och då hava intet, synes mig svårt. Men kanske är det otron som ser det så. Gud hjälpe han som heter Råd.
Vi gör ett kort uppehåll i läsningen ur Linas brev och lyssnar till en sång. Har du mod att följa Jesus? Och det är Göran Stenlund som sjunger. Thank you.
kan den tro fördöljas. Var av livet har sin färg. O, besinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Först och kronan sedan, strid och sedan evig frid.
Göran Stenlund sjöng Lina Sandells sång Har du mod att följa Jesus? Nu åter till Linas brev till vännen i Jönköping, Hartvig Odenkrans.
För närvarande står frågan så att stiftelsen erbjudit 3000 riksdaler för en undersökningsresa med vilken icke skulle vara förenad förbindelsen att kvarstanna. Och så vidare är jag med om saken. Vi skulle då fara ut i höst, troligen september. Vara ute över vintern och, om vi lever och Gud vill, återvända nästa vår eller sommar. En resa genom Palestina erbjudes mig såsom lockbete. Vi skulle få rekommendationsbrev till biskop Gobat och få tillbringa någon tid i Jerusalem. Knut talar beständigt om fördelen härav för mig, även med avseende på korsblomman och annat arbete i den vägen, framhållande exemplet av Fredrika Bremer. Men jag måtte vara mycket mera kvinna än författarinna, ty hemmet med dess stillhet och frid och en dyrbar brödragemenskap synes mig långt mera inbjudande. Emellertid ska vi uppsäga vår våning den 1 oktober.
Innan Lina sände iväg brevet skrev hon 3 dagar senare ett PS, alltså den 26 juni. Hon är tydligen i ett inre uppror, för planerna har nu blivit ändrade. Lina skriver:
Mitt brev kom ej att avgå så som jag tänkte. Förlåt mig därför att jag ämnar tillägga några ord. Mitt hjärta är så som ett hav, det icke stilla vara kan. O, att Herren Jesus snart måtte säga sitt allsmäktiga tig till de svallande böljorna. Oskar har nu fått stiftelsens officiella kallelse att fara ut i höst. Men icke, så som det först sades, på en undersökningsresa, utan för att ensam bosätta sig i Massaua. Han skall ej för egen del sköta affärer där, utan för stiftelsens, vilka återigen ska garantera honom en viss lön. Till den 10 augusti lämnas honom besinningstid, men då bör han avgiva ett bestämt svar. Oskar är bestämt för resan, och Almqvist tycker det vore oförsvarligt att säga nej. Jag däremot känner det outsägligt bittert. Ack, om Herren hade kunnat bespara mig detta. Men hade han kunnat det, så hade han förvisso gjort det. Jag kan icke i tron taga denna kallelse och således icke med någon frimodighet. Och återigen, att i detta stycke vara ett hinder eller en börda för Oskar, det är lika svårt. Han stannar hemma för min skull, om jag fortfarande yrkar därpå, men emot sitt samvete och sin önskan och tycker att han här hemma sedan icke kan arbeta med hopp om någon Guds välsignelse. Almqvist säger att han och andra missionsvänner ska känna att det mycket misstagit sig på mig om jag vill dra mig undan för en uppoffring då det gäller Herrens sak. Ja, han talar lika hårt i denna fråga som i en annan för 3 år sedan. Men detta verkar ingen lust eller villighet hos mig och den inre tvingande kraften förnimmer jag ej. Vad ska jag göra? Hur ska jag förhålla mig? Ingen tycks ha minsta tanke på hur det kan kännas för mig. Jag kan ej tro att Oskar verkligen övervägt bekostningen och satt sig in i allt som skulle vara en följd av detta steg. Bed för oss och skriv även snart något. Gud leder oss på rätta vägen för sitt namns skull. Farbrors förbundna L.S.
Söndagen den 4 juli 1869 skriver så Odenkrantz sitt svar. Detta svar finns varken med i Sigrid Storkenfeldts eller Oskar Löfgrens biografier om Lina Sandell. Jag har skrivit av det direkt från originalet som finns i Lunds universitetsbiblioteks handskriftssamlingar. Odenkrantz skriver: Dyra, älskade Lina. Och så fortsätter han efter en kortare inledning. Tack av varmaste hjärta. Tack för det så innerligt kära brevet jag i förrgår fick den stora glädjen mottaga. Det var besynnerligt. Genom en händelse kom jag att först kasta ögat på det sista bladet, PS. Och jag kan ej beskriva hur det kändes i hjärtat att så där tvärt få se att Oskar blivit kallad att bosätta sig i Massawa, samt hur det måste kännas i ditt hjärta och hur det talat med dig därom, särdeles den oblidkeligt känslolösa då det gäller mänskliga känslor. Ja, jag blev riktigt upprorisk i mitt sinne och ja, jag tänkte mycket som det ej lönar mödan att återgiva, till det var i fåvitsko vad jag tänkte om saker som jag ännu icke kände till. Han fortsätter. Av hela mitt hjärta, tack för vad du meddelat mig om stiftelsens årsmöte, som denna gången hade för mig ett stort intryck, men varom jag ej fått veta det ringaste före ditt brev. Det synes ha varit ett möte av en helt annan karaktär än de förra årens möten. Och Herren synes tydligt ha varit med vid dess förhandlingar på ett sätt som burit sköna vittnesbörd om den kraft som evangelium, när det får framträda i renhet och fullhet, utövar till att böja människors hjärtan till att bli godvilligt uppoffrande för befrämjande av Herrens heliga sak. Nu, älskade min Lina, är det ju omöjligt att förneka detta Herrens underbara verkande genom evangelieord under detta möte och vad som därvid blivit beslutat. Efter bön om Herrens heliga andes ledning och inflytande. Det får, eller vågar vi ej beteckna, så som endast en entusiasm för stunden. Utan det måste betraktas så som verkat av Guds ande. Eller hur? Är det nu en gång så, och det kan jag icke betvivla, då, kära min vän, då kommer också stiftelsens kallelse till Oskar att nödvändigt framstå i ett ljus som åt densamma förlänar den stora viktiga egenskapen att vara en kallelse från Herren Gud själv. En kort kommentar ifrån mig. Odenkrantz skriver snårigare än lina. Sammanfattningsvis betyder det han skriver att han hyser den största medkänsla med lina. Men i sak gör han samma bedömning som stiftelsen, nämligen att denna plan kommer från Gud. Lina borde nu förstå vilket hans svar blir, när hon nu bett honom om ett svar. Efter ett långt resonemang fortsätter Odenkrans. Det är mycket svårt att i en sak som denna veta vad det är att överväga bekostningen. Då Oskar onekligen, så som vi alla och även han själv måste veta, äger i ovanlig grad de nödiga gåvorna och stiftelsen också onekligen är en auktoritet som kan giva en slik kallelse. Så, kära goda Lina, har du och han, helst och Herren, även böjt Oskars vilja att av hjärtat gärna ägna sig åt uppdraget. Visserligen icke annat att göra än ödmjukt och, i mån även det blir dig möjligt, tacksamt säga: se Herrens tjänarinna, tjänare, ske blott din vilja, o Gud och frälsare. Drygt 2 veckor efter Odenkrans svar till Lina skrev hon ett brev till honom, i vilket hon börjar med att tacka för de fina dagarna i Torpa. Innan hon fått hans svar hade hon alltså tillbringat några dagar i hans hem i utkanten av Jönköping. Där måste de haft mycket tid att prata igenom frågan om den planerade tjänsten i Massawa. Hon skriver från sin syster Matildas hem, Hökabergs prästgård i Nydala, där hon är på besök. Brevet är daterat den 21 juli 1869.
Käre dyre farbror, tack så innerligt för de sköna ljuvliga dagarna på Torpa. Det var riktiga vilo- och vederkvickelsedagar för mig. Och jag har genom Guds nåd känt mig så mycket bättre till mods efteråt. Gud har stillat stormen och talat med mig i det sakta vädret. Och då vi blott något kan förnimma hans röst, då vill vi ju till honom på vad väg som helst. Han har för några dagar åtminstone så underligt tagit ifrån mig oron för Massawa. Jag får njuta av den närvarande vilan och för framtiden blott bedja att hans vilja må ske. Vad han icke vill hjälpa oss ifrån, det skall han ju hjälpa oss igenom.
I sitt brev fortsätter hon med att redogöra för hur frågan utvecklats sedan det sågs i Jönköping.
Oskar kunde ej bli lös från affärerna utan är ännu kvar i Stockholm. Vi hade kommit överens om att icke mycket skriva om Massawa. Jag trodde det skulle vara bättre för honom att handla utan något intryck av mig. Således vet jag icke nu hur han tänker svara. Men jag får ju tro att då saken blivit kastad på Herren skall han icke tillåta Oskar att giva ett svar som är i strid mot Guds vilja.
Denna tid var för Lina en prövotid. Men hennes tro var orubblig att denna fråga till slut skulle lösas enligt Guds vilja. Lina skriver ofta om sin trygghet i Guds nåd. I slutet av augusti har Lina lämnat syster Matilda i Småland och är tillbaka i Stockholm. Hon skriver till Odenkrans och inleder med att tacka för besöket på Torpa. Tydligen träffade hon Odenkrans i Jönköping, även på tillbakavägen till Stockholm.
I tisdags avgjordes den mycket omtalade Massawa-frågan inom styrelsen. Oskar skrev ett svar, vilket han troligen vid tillfälle meddelar in extenso. Han sade däri att han med glädje svarade ja på stiftelsens kallelse. Men naturligtvis på vissa villkor. Dessa villkor var ett tillräckligt underhåll för att kunna tarvligt men någorlunda sorgfritt leva i det främmande landet. Ett tillräckligt rörelsekapital för att kunna göra några affärer. Samt frihet att, om förhållandena så fordrade, återvända hem. Alla tyckte att detta var ganska billigt, men insåg tillika att stiftelsen ej kunde för närvarande utsända en så pass kostsam handelsagent, utan skulle de försöka om icke någon av de snart utgående missionseleverna eller möjligen någon utflyttande kolonist skulle kunna till en början sköta de små affärer som kan göras på platsen. Vi får således stanna hemma och jag kan ej annat än vara glad däröver. Oh, vad det är lätt för Herren att vända människors hjärtan, att låta saker som synes oss omöjliga att undkomma lindrigt och skonsamt avgå och göra utöver vad vi bedja eller tänka. Ack, att också dessa ofta upprepade erfarenheter av hans makt och villighet att hjälpa alltid stod det levande för oss och gjorde oss desto mera barnsligt överlåtna åt honom. Jag skäms nu över all min oro och otro och tänker som barnen, jag vill ej göra så mer. Ehuru med föga hopp att vid nästa prov står mig bättre. Väl oss att vi lever i ett förlåtelserike. Eljest vore det länge sedan ute med oss.
Så fick alltså denna för Lina så svåra fråga sin upplösning. Oskar tackade ja till tjänsten, men villkoren han ställde fick till resultat att det var stiftelsen som fick säga det av Lina så efterlängtade nejet. Och Lina drog, sin vana trogen, andliga lärdomar av denna process. I brevet ger hon också en glimt av hur Oskar hade det i sitt arbete som grosshandlare.
Oskar har haft mycket att se över på kontoret och är där nästan alla dagar till sent på kvällarna. Igår skrev han 25 affärsbrev och då får han ej mycket tid övrig för annan, kärare brevskrivning. Han hälsar emellertid på det hjärtligaste. Med innerlig tillgivenhet, Lina.
Innan vi också här i detta radioprogram lämnar frågan om Massawa kan jag inte undgå att nämna hur Odenkrans besvarade brevet, i vilket Lina redogjort för utgången, men också om att hon var sjuk. Även Odenkrans försöker som synes dra andliga lärdomar av denna fråga. Min kära, snälla Lina, nåd, frid och välsignelse i Jesus. Hjärtligt tack för det synnerligen kärkomna brevet och Guds lov att det medförde på det hela taget goda underrättelser om Lina. Hur jag fruktar att det väl ej är så väl med hälsan, så Lina skall behöva ligga så länge under läkarvård. Måtte blott Herren välsigna den så att Lina må få bli frisk. Herren har ju underligt och nådefullt låtit Massawa-bekymret, som en gång såg så tungt och mörkt ut, som ett riktigt hotande åskmoln, försvinna utan den fruktade urladdningen. Gud give mig nåd att även för min del dra nytta av denna nya erfarenhet av Herrens sätt med sina barn. Så långt Hartvig Odenkrans brev till Lina Sandell. Till sist i kvällens program lyssnar vi till Lina Sandells sång Alla Herrens vägar är och godhet, sanning, trofasthet. Vi lyssnar till den sången från en skiva som heter Andliga sånger av Lina Sandell och Oskar Arnfelt. Det är sång av Ingegärd Tyrenius och Bo Olgren.
Alla Herrens vägar är och god till sanning trofasthet, även där vi intet vita, han vårt bästa vill och vet, han som räknat
Detta har varit en sändning från kyrkans närradio som sänder över Örkelljunga närradiosändare. Jag som har presenterat detta program heter Gösta Inberg. Ansvarig för sändningen är Örkelljunga pastorat. Tack för ikväll och på återhörande till Örkelljunga närradio.